Hej mina kära underbara framgångsvänner, hoppas ni mår superkanonbra. Jag ska faktiskt börja med att berätta massa grymma tips på hur man ska starta eget. Om det är så att man har en dröm, fan, jag vill någon gång köra eget. Det kan alltid vara från att du kör på konsult till att du har så här, nej men nu ska jag bygga nästa Spotify, nästa Klara eller kommer på något fantastiskt bra idé. Och något som också är otroligt roligt att det här avsnittet presenteras i samarbete med SEB, banken för entreprenörer, så det kunde ju inte passa bättre. Och SEB om något är ju involverade i att hjälpa folk att följa sina entreprenörsdrömmar, vilket jag tycker de är superduktiga på. I alla de bolagen som jag har startat så har banken en väldigt stor roll. Och också övergripande de entreprenörer jag träffat i Framgångspodden så säger de att nej, banken är en otroligt viktig spelare som kan bidra med kapital men också extremt mycket kunskap och råd. Nu hoppar jag in på det som jag brukar göra direkt när jag har en idé. Det första jag gör är att jag kommer på någon typ av idé. Och då svarar jag på ett gäng olika frågor. Den första är syftet. Vad är det för syfte med den här idén, med det här företaget? Vad är det ska göra för någonting? Och vilket typ av problem är det ska lösa? Hur fungerar det här idag? Och hur kan jag med det här företaget göra det lite bättre? Sen brukar jag hoppa in på hur ska det här bolaget då tjäna pengar? För det är allt för många som bara startar någonting men de inte faktiskt har funderat på hur det ska tjäna pengar. Så hur ska bolaget överleva överhuvudtaget? Men också vad är potentialen? Om det går riktigt bra kan man sätta ihop tre olika case. Worst case, middle case och best case. Och där gör man kalkylmodellerna på att nej men, hur kommer det gå? Om det går dåligt, om det går mellanbra och om det går superbra. Jag brukar också fundera på vilken typ av team behövs. Vad har jag för kunskaper i det här? Och vilka team har jag med runt om? Och vad är det jag verkligen behöver för några för att kunna genomföra det här? Och sen till nästa fråga. Vad är nästa steg? Vad är det första jag ska göra nu för att komma ett steg närmare det här målet och kunna starta igång allting? När jag svarar på de här frågorna så brukar jag göra en ganska snygg presentation. Och jag är inte jättebra själv på att göra det. Jag är inte grym på Photoshop och de här bitarna. Jag kan grunderna. Men det jag gör är att jag går in på PowerPoint eller Keynote. Och sen klipper jag in hur den här presentationen ska se ut. Alltså att vi säger att det är en app. Så att då tar jag en annan app som har liknande funktioner. Tar in den. Och så, eller om det är en hemsida så tar jag in lite olika köpknappar från olika ställen. Så skriver jag en text på sidan. Så jag bygger en presentation och svara på ett gäng olika frågor och efter det så ger jag det här till någon typ av duktig AD eller någon som är duktig på att skapa en snygg presentation med logger och allt vad det innebär, så betalar jag ofta den personen 5-10 000 kronor och vips så har du en skitsnygg superproffsig presentation. Efter det så tar jag de möten som behövs. Då har jag en bra idé, jag har en svinsnygg presentation, så jag tar möten med dem som behövs för att vi ska kanske ro hem det här. Jag kanske har en viss egenskaper, men vi behöver många andra också. Så att vilka ska vara med i teamet? Sen tar jag också möte med om det behövs investerare. Exempelvis att pitcha in, nej men du, vi behöver så här mycket pengar för att kunna genomföra det här. Och jag tar sen också ett bankmöte med SEB. Då går jag dit med min presentation, berättar vad jag ska göra, för ett gäng tips och råd vad de tycker att jag ska tänka på och vad de kan bidra med. Vi sätter upp bankkonto och alla företagstjänster, kort och allting. Så att det här är en ganska grundlig grej hur jag brukar gå tillväga för att från en idé till att man har satt upp verksamheten. Om ni vill veta mer om det här så gå in på seb.se/företag och där finns en grym ruta som heter förbered dig för att bli startklar, och då klickar du in där och då får du alltså en guide till att starta eget steg för steg, exakt vad du behöver tänka på, som är verkligen superbra. Den ligger alltså på seb.se/företag. Förbered dig för att bli startklar, alltså en guide till att starta eget. Jag kommer också slänga in den här länken i nyhetsbrevet framgangspodden.se. Om du inte har det, det är tiotusentals som får de bästa tipsen från varje avsnitt och jag slänger även in den här guiden där. Och nu skulle jag vilja avsluta med tre bra tips. Och det första tipset, det är att gör något konkret varje dag för att nå ditt mål. Om du har som mål att starta det här bolaget, att komma dit, gör någonting varje dag som tar dig lite närmare. Nästa grej är att göra de här 10% extra mer än vad konkurrenterna gör. Visa lite större engagemang, ta hand om kunderna lite bättre, gör någonting mer än vad konkurrenterna gör, så kommer du se att det med stor sannolikhet kan bli du som blir etta. Nästa tips är att berätta för många att du ska göra det. Det är många som kan komma till mig och säga så här, du, jag ska starta en företagsidé. Ja, vad är det för något? Jag kan inte berätta, du kanske snor den. Sannolikheten att någon kommer snor den, den är extremt, extremt liten. Att någon kommer berätta en idé för mig. Jag brinner för den ännu mer än vad de gör. Startar upp det och gör det till ett multimega miljardbolag. Nej, det är den personen som har mest driv som kommer att göra det. Och man berättar den för personen som man har ett, ja, i alla fall en del förtroende för. Så sannolikheten är typ noll att det kommer ske. Så att det är större sannolikhet att du kommer få massor av bra, nyttiga råd och tips från den här. Eller kontakter, den öppnar upp eller delger sig med sina erfarenheter. Så att när du har en idé, berätta den för folk. Gör det, berätta för sådana personer du litar på. Och få massor av härlig, grym kunskap tillbaka. Och vill du veta mer om det här, gå in på seb.se/företag. Klicka in på förbered dig och bli startklar, så ligger en grym guide hur du ska fortsätta. Så guiden till att starta eget steg för steg. Stort tack till SEB, banken för entreprenörer.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Ja, nu hoppar vi in i ett avsnitt som väldigt många har frågat efter, nämligen John Axelsson, Sveriges främsta sömnforskare. Alltså, hur coolt är inte det att bara prata en timme om någonting vi knappt vet någonting om överhuvudtaget, och vi ägnar en tredjedel av våra liv i det. Varannan person idag lider av sömnproblem. Och det vi pratar om är att vad gör man om man vaknar och har väldigt svårt att somna om? Det är något som jag själv har utmaningar med. Alltså att jag kan vakna på natten, så ligger jag vaken någon timme och kollar på Aftonbladet, mobilen eller vad som helst. Det har blivit värre nu också när vi har fått barn. Vi pratar om hur hjärnan processar all information och inlärning. Alltså, det man lär sig under dagen processas under natten, så hur ska man kunna lära sig saker på så optimalt sätt som möjligt? Vi går in på skiftjobb, alltså om man har jobb där man jobbar skift, och även de här småbarnsåren. Vi pratar också om för- och nackdelar med powernaps, drömmar och vad som händer med hjärnan när man drömmer. Nu lyssnar vi på avsnittet med John Axelsson, Sveriges främsta sömnforskare.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, John Axelsson.
Hej, tack så mycket.
Hej, hej. Hur är läget med dig idag?
Det är jättebra idag.
Ja, men det är jätteroligt att du är här. Det har kommit så otroligt mycket frågor. Folk bara öser in frågor. Det känns som att folk har mycket tankar kring den här sidan som de flesta inte vet så himla mycket om. Inte jag i alla fall.
Man sover ju mycket och man vet inte så mycket om det. Men samtidigt så är det ju att man är nyfiken på det från olika anledningar. Vissa har ju problem med sömnen, andra sover ju alldeles utmärkt. Och folk, varför är det så stora skillnader? Och vad gör sömnen för oss? Varför är det viktigt för oss? Så att det berör ju alla. Det finns ju ingen som inte sover.
Nej, eller det finns ju någon. Jag såg på Filip och Fredrik för, jag vet inte, det var några år sedan. Men då träffade de någon man som sa att han inte sov någonting alls. Han hade ingen säng, han bodde i en husvagn. Så hade han bara en stol där inne, och så sa han att han kanske sov 10 minuter per dygn.
Ja, det finns ett antal genom historien personer som säger att de inte sover någonting, eller att de sover max någon timme. Och när man har gjort undersökningar, de har stoppat in dem i labb, då sover vi mycket, mycket mer. De kanske inte sover 7-8 timmar som de flesta, men de sover oftast 4-5 timmar, och det är något extremfall 3 timmar. Men att de har ingen uppfattning, de missar att de sover de här timmarna.
De är mytomaner.
Ja, eller ja, det är svårt. De är så trötta så de vet ju inte riktigt vad som är sant och inte till viss del. Men sen så finns det naturligtvis allvarliga sjukdomar. Så det finns en allvarlig sjukdom som heter fatal familial insomnia, där man har där de cellerna i hjärnan dör som upprätthåller sömnen. De dör då efter några år när de har fått det här generellt sett. Så att, det finns sjukdomar.
Så att man sover inte?
Ja, de sover inte, utan de här områdena som upprätthåller sömnen, som ligger i talamus bland annat, man har en atrofi, lite så att cellerna dör där, och då får de en massa andra sjukdomar också, så att de dör efter ett par års tid från att det börjar, att de kan sova mindre och mindre till exempel.
Men är det någon sjukdom som man föds med?
Det är en genetisk sjukdom, så det finns några familjer, framförallt i norra Italien och Frankrike, och så är det några som har flyttat ut till USA, så det finns de, men det är en genetisk sjukdom. Så att det är inte så att, att man behöver vara orolig för att få den.
På min telefon har jag satt på så här night shift som gör att jag slipper det blåa ljuset. Mm. Är det här blåa ljuset som är boven, eller är det allt typ av ljus?
Allt ljus är boven, men det är det blå ljuset som ställer rytmen. Så
som
ljus,
är värst, eller?
Ja, man kan säga att ljus har massor med effekter på dig. Alltså allt ljus piggar upp, väcker upp din hjärna. Men sen det blå ljuset har den starkaste effekten då på dygnsrytmen. Så att om du har starkt ljus av blått, då är det inte bara så att du hämmar din melatoninfrisättning. Så att melatonin ska egentligen frisättas under din biologiska natt. Så när det är mörkt, då ska du egentligen frisätta melatonin. Men eftersom vi då har förskjutit det här, så är det många som då börjar frisätta melatonin mycket senare än annars. Och det är det blå ljuset som framförallt då påverkar hur melatoninfrisättningen och din dygnsrytm anpassar sig. Så ja, man ska använda starkt ljus på kvällen, men framförallt ska man undvika det här blå ljuset. Så du gör helt rätt, men det betyder inte att du ska ha jättestarkt annan belysning. För det väcker ju upp dig och gör också svårare att somna med annan belysning. Så att egentligen ska man säga att om man ska underlätta melatoninfrisättning och att man blir trött på kvällen, då kanske man ska ligga runt max 30 lux efter 8, 9, 10 på kvällen.
30 lux. Vad är lux för något?
Det är ett sätt att mäta ljus, okay, kan man säga.
Hur vet man vad en lux är då?
En lux är ungefär som ett stearinljus, kan man väl säga. Okay. Det är det strax under.
En mobil då? En med fullt ljus?
En mobil med fullt ljus, det beror på lite modell och sånt, men det kanske ligger på 20-30 lux. Så att man behöver inte vara så orolig av de här mobilerna. De är inte så jättestarka, men i ett vanligt rum kanske 150 lux på kvällen. Så man kan,
ja, det är så mycket.
Så. Eller 100-150, så man kan slänka ner och ha lite mörkare på kvällen till exempel.
Okay.
Men framförallt är det blå ljuset som man nu har mycket mer i tv-apparater och mobiler som man bör undvika lite. Men sänk ljusstyrkan lite och ta bort det blå ljuset, så kommer kroppen då automatiskt lättare att frisätta melatonin.
Men jag tycker verkligen att det är superintressant att du är här, som har sagt, och kommit in otroligt mycket frågor. Men jag själv har också en fråga. För det är så att jag blev pappa sedan några månader tillbaka. Innan sov jag väldigt bra. Jag kanske gick upp max en gång per natt. Gick och la mig typ vid 9-10. Vaknade vid 4-5. Någonstans där. Nu är det så att jag och min fru Ida då, vi försöker dela på halva natten var. Vilket gör att Ida tar hand om lilla Elvis då till typ 2. Och jag tar hand om han efter 2. Han vaknar typ varannan timme, kan man säga. Och skriker och vill ha mat. Lösningen på det här är att jag går och lägger mig vid 20-30. Så att jag försöker få så mycket sömn som möjligt till 2. När jag blir väckt. Då, vi sover i separata rum.
Alltså, sover i skift nu?
Vi sover i skift, ja. Och så att jag sover i ena rummet. Hon börjar sova med Elvis. Hon kan, de kanske lägger vid sig vid 10 eller något sånt där. Sen vaknar han vid 12, sen vaknar han vid 2. När det är 2, då matar hon honom, lägger hon honom. Sen går hon in till andra rummet, väcker mig. Jag byter och går in till sovrummet och lägger mig med honom där. Sen vaknar han kanske vid 4, sen vaknar han vid 6. Så då tar jag dem. Men då är det jätteviktigt för mig, för att jag ska funka överhuvudtaget som människa. Utan att avlida, tänkte jag säga. Det är att jag sover mycket innan. Men det är en del utmaningar. För att jag har inga problem att sova över 20-30. Men när jag vaknar typ vid 2-tiden, då har jag skitsvårt att somna om. Och det har inte jag haft förut. Men nu har jag börjat få jätteproblem med att somna om. Jag kan vara vaken i 1-2 timmar. Så jag kan vara vaken ibland från att jag vaknar vid 2 till 4. Och någonstans 4:30 någonstans på, när han har käkat sin andra gång. Då är jag så trött så att då somnar jag och vaknar typ 7:30. Och är så här, jag känner mig dov i huvudet. Jag känner mig så här att jag är lite segare. Jag funkar inte riktigt på samma sätt. Jag är inte lika snabbtänkt. Jag är lite så här, typ någon så här tinnitus fast i hjärnan. Så här, typ så känner jag
mig. Det är många saker som påverkar. Både liksom hur trött du är, hur lätt du ska somna och hur din hjärna fungerar. Och man kan tänka lite, det finns två faktorer man kan tänka på. Det ena är sömnhomeostasen, det vill säga hur mycket sömntryck du har. Har du varit vaken länge, då behöver du sova mycket. Den andra aspekten är cirkadiana systemet. Så det är de här två sakerna som samverkar i hur länge du sover och hur lätt du somnar, kan man väl säga. Att du kan somna på kvällen tidigt, det är ju jättebra. Men om du vaknar vid 2 efter 5-6 timmar, då har du fått nästan all ditt sömnbehov. Då är det naturligtvis svårt att somna om igen. Och nu har du vaknat precis innan botten på din dygnsrytm. För din botten hos de flesta är vi så här, mellan 3, 4, 5. Om du är en morgonmänniska, då kanske kommer vid 3 redan. Är du kvällsmänniska kommer vid 5-6 på morgonen. Och även om du då vaknar upp, du har ju fått ändå den mesta av din sömn. Och då har du svårt att somna om du nu din hjärna vaknat upp. Så det handlar ju om att kan du hjälpa ditt barn så att den somnar om så snabbt att du inte hinner vakna upp ordentligt, då kanske du hinner somna om lite lättare. Så det beror på hur mycket du vaknar upp. Den andra aspekten är att även om du vaknar upp och är pigg, så gör någonting roligt eller trevligt i några timmar om du nu känner dig pigg. Och sen så får du försöka gå och lägga igen vid 4-5, för nu är du i botten på dygnsrytmen antagligen. Och då är
vad menas med botten på dygnsrytmen?
Då har du ju... Så vi har en dygnsrytm som reglerar nästan alla våra processer runt om i kroppen. Vilka system ska vara på när på dygnet kan man säga. Så dygnsrytmen är ett sätt att synkronisera alla våra processer så att vi egentligen ser till att vi återhämtar oss under natten och sover under natten. Och när vi vaknar på dagen, då ska vi vara vakna, pigga, fräscha, ha en effektiv energiomsättning så vi lätt kan stressa och aktivera oss om det behövs. Det är så systemet är, men på natten ska det vara svårt att aktivera oss och stressa oss, utan hela systemet ska gå mot att återhämta oss. Och de här då, sömnprocessen som homeostasen och dygnsrytmen arbetar ju tillsammans hela tiden, så att det ska underlättas att sova på natten och vara svårt att sova på dagen egentligen, det är själva poängen. Men det vid 4-5, då har kroppstemperaturen sjunkit ner, man kan känna sig lite frusen, man har svårt att fungera. Även om du har sovit så kan det vara svårt att fungera under tiden, för jättemånga är trötta. Så det beror på lite hur stark dygnsrytmaspekt du har, men nästan alla har svårt att fungera vid 4-5 på morgonen, det är väldigt få. Om man nu inte vänder på dygnet naturligtvis och blir en total nattmänniska. Men då kan du ju passa på att sova under den tiden. För det här är inte hjärnan till för att vara vaken. Alltså man fattar ju inte jättebra beslut vid 4-5 generellt sett.
Nej.
Utan visst kan man hålla sig vaken, man kan göra saker. Men det är så att hjärnan har en hel del nedsättningar vid 4-5-6 på morgonen. Fungerar inte bäst som bäst alls.
Men vad gör man då om man vaknar och har så här jättesvårt att somna om, vilket jag har? Och jag börjar ju tänka ibland på att jag hoppas verkligen att jag kan somna om nu. Så, här. Mm. Så ligger jag och tänker på det. Nästan, ibland får jag till och med lite ångest. Och då börjar jag känna
då börjar du utveckla en insomni problematik. Det är då man öppnar risken för det här kan man säga. För att ligga i sängen och inte kunna sova och så tänka på konsekvenserna och få ångest runt där. Då börjar man utveckla en insomni problematik. Det här är liksom själva en del i kärnan till varför vissa utvecklar insomni. Och då handlar det om att då i sådana fall är det bättre att gå upp i sängen och gör någonting annat om man inte kan sova. Är du inte trött och inte kan somna, då går du upp och gör någonting annat istället.
Det är bättre än att ligga i sängen alltså.
Ja, det är bättre än att ligga i sängen. Och framförallt att ligga i sängen och vara orolig och få ångest och tänka på, åh, nu kan jag inte somna. För då kan du, om du fortsätter med det, då kan du lära dig att bara gå och lägga sig så blir man stressad.
Ah, och tänka på att man inte kan sova. Så att, dåligt betingat.
Dåligt betingat. Så det handlar i insomniproblematik när man behandlar det. Då handlar det egentligen, man kan inte hjälpa folk egentligen att sova mycket mer, men man kan hjälpa folk att sova mycket effektivare. Så att när man är i sängen, då sover man. Och då handlar en del i det här handlar om faktiskt att sova lite mindre, så att man har starkare sömntryck, man kan somna lättare. Det andra handlar om att man går, så att man ska inte vara i sängen om man inte kan sova, då går man upp och gör någonting annat.
Vad gör man då typ då? Man kan inte sätta sig och kolla på tv eller spela PlayStation.
Du får göra vad du vill. Nej, det handlar om att göra någonting lugnt. Du kan ju läsa eller jobba lite eller någonting som inte stressar dig helst.
Man kör inte armövningar och sånt? Nej.
Nej, det behöver du inte göra. Du kan ju passa på att träna helst någon annan tid över dagen. Träna är jättebra, för det gör att du lättare somnar ur flera aspekter. Det är att du utmattar dig. Liksom, om du är fysiskt aktiv, då skapar du ett behov av sömn. För att det verkar som att kroppen faktiskt registrerar att du höjt din kroppstemperatur. Så höjer man sin kroppstemperatur, då brukar det generellt sett vara lite lättare att somna på kvällen. Det andra är att om du tränar, då blir det också bättre att reglera din kroppstemperatur. Och för att vi ska somna så måste vi avge värme aktivt. Och de som tränar är mycket bättre på att avge värme än de som inte tränar. För man tränar upp systemet hur man reglerar sin kroppstemperatur när man tränar också.
Alltså avge värme, att man... sprutar ut värme. Alltså
man sprutar ut värme. Man avger värme från händer och fötter och ansikte. Det är så man generellt sett gör. Så om man talar om från du ska gå och lägga dig strax, då bör man automatiskt höja sin temperatur i händer, fötter och ansikte så att man avger värme aktivt. Och det är en del i processen att somna, att avge värme. Så att är man jättekall, då är det svårt att somna. Och de som är sämre på att reglera sin kroppstemperatur, de har också mer insomniproblematik.
Okej, så att bara man tänker tanken och börjar känna så här, okej, nu ska jag gå och sova, så börjar händer, fötter och ansikte blir varmare.
Ja, det finns jättefina såna här placebo-studier. Man talar om, nu ska du gå och lägga dig strax. Så ser man, och så lägger de sig, så ser man hur man börjar avge värme. Så det är en del i processen i att somna, i att börja avge värme i ansikte, händer och fötter. Det är där vi gör det mest effektivt.
Men har du några så här, bra sömntips då för att man ska sova bättre?
Det ena är man kan tänka lite runt hur man lever i sin livsstil. Sen kan man ju tänka runt mer specifikt runt hur man ska behandla sin sömn, hur man ska tänka runt sömn, så det, som handlar lite mer runt de här KBT eller kognitiv beteendeterapi. Men nummer ett för att egentligen bibehålla en bra rytm och bra livsstil, ja, var utomhus mycket. Helst 2 timmar om dagen kan man tänka, så att ju mer man är utomhus, ju bättre synkroniserad rytm kommer man få. Och det här ljuset. Vara fysiskt aktiv, gärna varje dag. Och då kan man ju tänka att man behöver inte vara fysiskt, träna stenhårt. Men alltså höja sin kroppstemperatur en halvtimme, det räcker med en promenad. Och gärna utomhus, för att vara utomhus, så att liksom cykla på morgonen eller gå några stationer till, från bussen eller tunnelbanan till jobbet till exempel. Så att utomhus så mycket som möjligt under dagen, fysiskt aktiv under dagen. Och sen så kan man ju då tänka runt hur man ska underlätta sömnen. Det är att ha det lite mörkare innan man går och lägger sig. Att inte göra stressande saker på kvällen. Att man inte börjar med att prata problem med sin partner precis när man går och lägger sig, inte så smart till exempel. Så det handlar ju om att inte börja tänka på problem när man går och lägger sig. Och någonting som alla personer beskaffar sig, ha en bra sömnrutin. Så att man har en rutin som man vet, okej, nu börjar jag med den här. Och sen så, den här rutinen hjälper en person att känna säkerhet runt sömnen. Så att tittar man på ungdomar och tonåringar, den absolut starkaste och bästa effekten för att få ungdomar att sova mer, det är att man har fasta sovrutiner som föräldrarna sätter. Det är det överlägset bästa för att få de här att sova mer. Så att hjälp våra ungdomar och sig själv genom att ha fasta sovrutiner. Okej, vid den här tiden så då stänger vi av tvn, ingen tv efter den här tiden. Kanske 9:30 eller 10 eller vad man nu bestämmer sig för. Så går man och lägger sig och då kan man börja med att sänka belysningen. Så att många av de här behandlingarna, till exempel de som tar tabletter och mediciner, det är också en del i den här rutinen. Så att det gäller att skapa en rutin som är bra, som man lugnar ner sig och går och lägger sig. Och att då inte prata problem i sängkammaren, att inte ha en tv-skärm som man tittar på i sängkammaren. För att om man ligger till exempel i sängen och ska sova, då gäller det att inte få en massa stimuli runt omkring sig. Oj, jag har en tv, jag kan titta på den, eller jag tittar på min skärm, eller jag har min dator där, jag har väckarklockan som ligger där. Då kan man liksom, så att all den här olika stimulansen och möjligheterna som ligger i sängkammaren, de ska man ta bort, så att det liksom, sängkammaren blir lite av en fristad.
Onani eller sex, är det bra innan sömn?
Det finns inte jättemycket studier på det, men det finns ju liksom att det kan vara lugnande för de flesta. Men det behöver inte vara så för alla. Det beror ju på liksom hur du känner dig efter sömnen. Så det finns lite rapporter, framförallt de här McKinsey-rapporterna rapporterade att framförallt kvinnor sov lite bättre, men även män somnar lite bättre efter sex. Men sen så finns det naturligtvis personer som inte gör det, som blir upp i varv istället till exempel. Så det beror på lite hur man reagerar. Det kan man ju pröva sig fram till tillsammans med sin partner eller med sig själv, hur man uppfattar det.
Vi har en lyssnarfråga här från Caroline Fredin. Vad är det som gör att kvaliteten på sömnen går ner? Alltså, jag är en person som behöver cirka 9,5 timmes sömn per natt gentemot min man som kan sova 5-6 timmar och vara pigg. Alltså, jag har ångest. Jag förlorar ju massor av tid av mitt liv.
Förlora kan man ju inte säga riktigt. Det beror på, liksom, tiden finns ju där alltid, men visst kommer man spendera en mer tid.
Hon skrev, det var lite längre. I vår föräldragrupp fanns en tjej som bara kunde sova 2-3 timmar per natt. Vad är det som styr hur mycket sömn vi måste sova? Jag har till exempel alltid behövt mycket sömn sedan jag låg i mammas mage och hon knappt känner några rörelser. Jag tycker det är jätteintressant, och när man pratar med folk är det ju väldigt olika hur mycket sömn vi behöver. Det här är alltså, men det här känns ju som en riktig kryddmorsa på föräldragruppen här, att de behövde 2-3 timmar på natt bara.
Ja, det finns ytterst få. Man kan säga att av de som sover mindre än 6 timmar så är det ju bara några som egentligen klarar sig bra på det här. Så att säger man att man behöver 2-3 timmar, Det låter lite magsagt. Det är ju sällan man har sett personer som är högfungerade på 2-3 timmar. Men visst finns det ju några fåtal personer som klarar sig ganska bra på lite sömn. Så är det naturligtvis. Men hur man klarar av sömnbrist, det handlar ju egentligen, liksom, eller sömn, vilket sömnbehov, det är ju egentligen mest kopplat till hur väl man klarar av sömnbrist. Hur väl man motiverar sig, hur väl man kan få sin hjärna fungera med lite sömn. Så har man då en, har man lätt att motivera sig, är man högfunktionell, då kan man ju klara av sömnbrist relativt bra. Det här betyder ju liksom kognitivt att man klarar att hjärnan kan funka. Nummer ett, man kan tänka att om du sover mindre än 6 timmar, då kommer din hjärna funka. Du kommer klara av saker och ting, men du kommer inte vara jättekreativ. Du kommer inte ha en jätteplastisk hjärna som lär sig effektivt. Du kommer ju ha nedsättningar här. Så att det finns ju ett antal studier där man haft personer som säger sig klara sig alldeles utmärkt på 5 timmars sömn. Och så tar man in dem i sömnlabbet. Och så lägger man dem i ett rum där det är mörkt i 13 timmar. Hur länge tror du att de sover? Tror du att de sover 5 timmar då?
Nej, de sover nog betydligt längre.
Ja, de ligger runt 10 timmar då. Så det innebär att då sover de mycket mer än vad normal sömnbrist. Så att de här personerna går runt med en sömnbrist.
Konstant sömnbrist.
De går runt med en konstant sömnbrist och hjärnan anpassar sig till det vi gör. Så har man en konstant sömnbrist, då anpassar vi oss till ett tillstånd där vi är lite tröttare. Visst, många fungerar i det här tillståndet, men det är inte så att de skulle ju må bättre om de sov lite mer. De skulle fungera där. Men det handlar ju liksom hela tiden om en trade-off, eller man kan tänka så här, med lite mer vakenhet. Är den här tiden värt det? Att sova en timme mindre, eller få en mer timmes vakenhet, eller två timmars mer vakenhet med en lite mindre fungerande hjärna. Så det handlar liksom hur mycket hjärnan påverkas. Men om man gör det här konstant, då kommer man ju också anpassa sig till det här. Då kommer man inte veta hur jag var riktigt återhämtad. Jag tycker att det är så skönt att återhämta en hjärna som fungerar optimalt nästan hela tiden. Så att jag tycker min sömn är viktig.
Hur många timmar sover du?
Jag ligger någonstans runt 7 timmar.
När lägger du ungefär?
Jag går och lägger mig mellan 12 och 1 och sen så går jag upp mellan 7 och 8.
Hur kallt är det optimala för hjärnan i rummet?
Det beror på hur bra det är på att temperaturreglera. Så att man brukar säga att det är bra att det ska inte vara 37 grader och fullt luftfuktigt, för då kan du inte reglera din kroppstemperatur. Så det är viktigt att det är lite svalare, och då är det lättare att reglera kroppstemperaturen. Man brukar säga någonstans runt 15-20 grader i Sverige. Men i andra länder, när jag var i Australien, så det ska vara svalt i rummet runt 23-24 grader. Så det beror ju på hur man har ställt in sin temperaturreglering lite grann, och hur varmt täcke man har. Men generellt kan man säga att man kan ha ett ganska varmt täcke, men det är bra lite svalare i rummet, för då är det lättare att avge värme. För att du ska sova på ett bra sätt, då är det viktigt att du kan avge värme. Och det gör du effektivare om det är lite svalt i rummet. Så det är ju lite en vanesak.
Men har du aircondition hemma, eller?
Nej, det har jag inte.
Nej. Jag tänkte att det är inte oftare 15-20 grader, framförallt inte nu nära sommaren eller under sommaren.
Nej, nu har det varit, men många har haft problem när det har varit upp mot 25 grader. För det är mycket varmare i normala fall, och vi är inte riktigt lika bra på att avge värme effektivt när det är så varmt. Så, och då är det många som har haft för varma täcken, och de har svårt med värmen. Och då får man för enkelt använda knep så att man inte får upp värmen så mycket, så att man blockerar ut värmen i rummet, att man under natten att man öppnar fönster. Så att, och har man lite vind i rummet, då är det lättare liksom att få ner värmen lite grann.
Now it's time for Train Sister Fregor.
Ja, du kommer in på de tre sista frågorna, och då är första då att vad hade du önskat att du hade lärt dig tidigare i livet om sömn?
Om sömn? Ja, jag måste säga att jag har inte riktigt funderat så riktigt, eller tänkt så, utan jag har tänkt att det alltid är en process som sker. Och det är liksom, det är så drivet av nya upptäckter, av nya saker. Och jag tycker det är så kul att läsa artiklar, för att wow, är det så här det fungerar? Jag gillar den här wow-känslan av de här nya kunskaperna som kommer hela tiden. Och självklart så hade det som ändå har skett väldigt mycket inom forskning, det är ju den här att, oj, vi forskar, vi genomför tyvärr ganska mycket dålig forskning. Det har varit någonting som har kommit lite för sent i mitt liv. Det innebär att mycket av de här studierna som genomförs, som är ganska små, kanske på 10, 15, 20 personer, de kan vi inte replikera. Så det är en av de stora grejerna av forskning, att problem att replikera resultat, för att vi har gjort för dåliga studier. Så vi har gjort för små studier, vi har varit så här, det är liksom lite nyhets... vi har varit lite för mycket som journalister. Det innebär att det är lätt att sälja en story, men kontrollera inte för mycket, gör inte ett för bra bakgrundsarbete. Så då blir det såna här stories som tyvärr inte då är sanna. Så inom forskningen har vi gjort för mycket skräp. Och jag har ju bidragit kanske lite till det från början av min karriär, men nu är liksom poängen, när man gör studier ska man göra bra studier som man kan dra slutsatser ifrån. Det är väl en lärdom som jag hade kunnat vilja ta tidigare. Problemet är att forskningsvärlden, det betalar sig med artiklar i de bästa tidskrifterna och sensationsproblematiken. Så det är väl lite när man sa att man ska vara lite balanserad och att sanningen alltid inte är sexig tyvärr. Det är väl en grej. Så att...
Har du något tips om man ska leva ett långt liv då?
Jag tycker inte att fokus ska vi leva på ett långt liv. Jag tycker fokus ska leva på att leva ett bra liv. Jag tycker att det känns mycket bättre att leva bra nu snarare än att jobba hårt för någonting långt, långt bort. Självklart så måste vi hela tiden ha långtidsperspektivet inne så att man ska inte bara leva i njutning liksom just nu, utan man ska hela tiden, det man gör är ju naturligtvis en avvägning från vad vi vill just nu mot vad som är bra för oss framöver. Det är ju en viktig aspekt i att lyckas långsiktigt, men det handlar ju också om att ha det bra och kunna njuta även i njut.
Och hur vet man om man gör det då? Hur kan man bedöma det?
Jag tror att det är en viktig aspekt i det hela är typ reflektion. Att man hela tiden har en reflekterande över sina saker, vad man gör. Okej, mår jag bra av det här? Är det bra även långsiktigt att göra det här? Att på en regelbunden basis reflektera över vad man gör. Ha vara lite ifrågasättande av sig själv. Och bedöma sig, okej. Att sitta och spela tv-spel 4-5 timmar, det är ju kanske jättekul ibland. Men det är kanske inte så bra att göra det varje dag. Om man nu vill utveckla någonting annat. Det kanske finns andra saker. Jag kanske vill lära mig ett nytt språk. Eller jag kanske vill lära de här sakerna istället. Eller lära mig ett nytt instrument. Det är ett sätt att stimulera sig till att göra olika saker snarare än att göra lite mer av samma saker.
Om du skulle få säga någon forskare eller någon som du har pratat med som du tycker är extremt intressant, som jag skulle bjuda till Framgångspodden, som är intressant att lyssna på. Vem hade du eller vilka hade du sagt då?
Ja, dels finns det jättemånga internationellt. Av de svenska forskarna så finns det, det finns många bra forskare.
Max Tegmark har jag haft här.
Ja, Max Tegmark, han är en jättespännande forskare från många olika perspektiv. Jag skulle bjuda in Predrag Petrovic till exempel. Han är kognitionsforskare, arbetar mycket med, han är psykiater, arbetar med om hur hjärnan arbetar. Så att han försöker ju förstå vad som skapar den här, varför vi fungerar på olika sätt. Liksom, individuella skillnader i kognitionaspekt. En av de aspekterna som jag pratade om förut till exempel. Han är en sån forskare som jag tycker absolut kanske skulle bjuda in. För han har en väldigt bra förståelse och bra modeller över hur hjärnan arbetar.
Spännande. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på något sätt, hur gör man då?
En jättebra fråga. Jag är inte så interaktiv på sociala medier. Men förhoppningsvis ska jag göra lite mer interaktiv hemsida. Där vi lägger ut information och artiklar lite mer regelbundet.
Och vad heter den hemsidan?
Jag egentligen har jag profilsida. Jag är forskare på, dels är jag ju professor på Stockholms universitet på Stressforskningsinstitutet, och dels är jag då docent på Karolinska institutet där jag också är lektor och undervisar på läkarprogrammet lite grann. Så där kan man nå mig lite. Där finns lite mer information om mig på de hemsidorna.
Där finns lite grann. Man får framförallt lyssna på Framgångspodden. Här fick vi massa härlig information. Stort, stort tack John Axelsson att du kom hit. Det har varit jätteintressant och vi kom in på lite olika saker. Men det känns som att, som du sa, du sa att du var lite bra på mycket. Men det känns som att du är ganska bra på ganska mycket. Så det blir så.
Ja, men jag har mina svagheter också. Vad tur att vi inte pratar så mycket om dem då.
Ja, stort, stort tack att du var med.
Tack för att jag fick komma hit.
Framgångspodden with Alexander Pelleros.
Ja, visst var det ett härligt avsnitt. John Axelsson, sömnforskare. Ja, man lärde sig väldigt mycket på det där. Och det är viktigt, ska man göra en bra karriär, ska man starta bolag? Nej, man behöver hålla koll på sin sömn. Det är verkligen A och O för att man ska funka som människa överhuvudtaget. Och jag tycker också det var extremt spännande det här med inlärning, att hjärnan processar och lär sig saker när man sover. Att det kan vara smart att dra en powernap på dagen för att bli smartare och lära sig allt mycket snabbare. Ja, men det tycker jag var väldigt intressant att höra. Och som sagt, att gör det som jag tycker ni ska göra. Ha en bra kontakt med er bank. Ha en bra bank. Jag tycker SEB är helt fantastiska. Jag har alltid sett upp till dem. För att de har så mycket häftiga saker att satsa på. Det är SEB Ventures. De är involverade entreprenörer. Så att de är verkligen riktigt, riktigt grymma. Och de presenterar
kommenterar ju även det här avsnittet. Och vill du veta mer hur du kan göra din entreprenörsresa, gå in på scb.se/företag och klicka in på förbered dig och bli startklar, så får du en guide till att starta eget. Ja, men det är väl helt, helt fantastiskt. Slänger också in den här guiden i nyhetsbrevet som du får på framgangspodden.se. Och vill du diskutera det här avsnittet så kan du gå in på Facebook. Det är bara att söka på Framgångspodden VIP. Stort tack för att du lyssnar på det här. Ha nu en helt fantastisk vecka. Ciao!